Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Came upon a 12-year-old female. She appears to be stabbed. She appears to be what? Stabbed?
Wire and Geyser are accused of stabbing the friend and leaving her for dead.
Police say the suspects were inspired by a character on a website.
Slenderman, a faceless ghoul.
We never thought she could possibly believe that it was real.
Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Idag kommer vi fortsätta vår djupdykning in i fenomenet Slenderman med dokumentären Beware the Slenderman från 2016. Ett allvarligt och tänkvärt utforskande av en händelse som skakade både land och internet. Vi ska göra en resa genom rättsväsende och psykologi där vi får insikt i de komplexa frågorna kring ansvar och moral när det gäller barnens kollidering med faror som lurar på nätet. Så välkommen att tillsammans med oss utforska de allvarliga aspekterna av Beware the Slenderman och få en insikt i utmaningar som uppstår när den digitala världen möter verkligheten. Och innan vi börjar så vill jag upplysa om att det kommer diskuteras både psykisk ohälsa och våld. Så om du är känslig för det här, kanske du rent av, eller om det rent av är en trigger, så kanske detta inte är avsnittet du ska lyssna på. Och det finns minst 154 till avsnitt. Så att Fredrik, välkommen till den här Slenderman.
Tack så mycket.
Hur har dina drömmar sett ut sen förra avsnittet?
Ja, men de har sett bra ut. Ingen Slenderman här inte. Han håller ju på och hemsöker 12-åriga flickor istället. Han har inget intresse av 41-åriga gamla gubbar tydligen.
Nej. Jag tycker skillnaden mellan filmen vi såg där och den gamla, liksom, det var... Ja, det var en stor skillnad mellan dem. Så att jag är nöjd med att vi valde Netflix-varianten istället för Slender som jag bjöd på. Mm. Nåväl, i det här fallet så var det ju mycket som vi inte har någon kunskap om. Och ja, det behövs ju liksom hjälp då. Så att vi säger välkommen praktik Claudia!
Tack så mycket. Jag är här för att nörda ur på psykologi och andra aspekter.
Det var väl nästan ett krav som du ställde att när vi kör det här då måste du vara med.
Ja, absolut. Ja,
men vi är tacksamma att ha dig med här som liksom har lite mer know-how än liksom Patrik och jag som mest bara kan sitta och gubbgissa en jäkla massa, vilket jag ska villigt erkänna att det satt jag gjorde under den här dokumentären tills och med att dokumentären bitchsläpade mig så hårt så att jag satt och grina sen för att allt jag hade gubbgissat mig fram till var ju fel!
Men vad säger ni om att prata om lite fiktiva saker som vi har sett sen sist vi pratade? Och för Claudia var det ju ett tag sen, men Fredrik, har du sett något intressant sen vi pratade om Slenderman sist?
Jo då, jag har haft ett litet 90-talsorgie här just nu. Återupplevt en massa gamla härliga filmer. Jag såg om en rulle som heter Just Cause från typ 97 där någonstans. Med Sean Connery i huvudrollen. Han är en pensionerad försvarsadvokat är han väl. Så nu då spenderar liksom sin pension att föreläsa på olika universitet och högskolor. Och så då blir han då mött utav en äldre mörkhyad kvinna där som säger då att hennes vad blir det, dotterson eller hennes barnbarn sitter då i, ja, på death row inväntandes ja, avrättningsdatumet här som närmar sig snabbt, och hon är ju helt övertygad om att han är felaktigt ja, dömd. Och det pikar hans intresse, och så ger han sig ut på en liten odyssé för att liksom avslöja saker och ting. Och mycket ploppar upp, och det blir spännande, och det blir lite så här en jakt mot klockan där då. Det finns korrumperade poliser och annat liksom shady stuff som händer ute i The Bayou i Louisiana där. Är det något som någon av er har sett?
Länge sedan, men jag minns den som väldigt, väldigt bra.
Men Lawrence Fishburne är ju med och spelar den korrupta sheriffen där. Och Ed Harris spelar en fantastiskt obehaglig seriemördare som också sitter där på death row, som sitter inne med en massa hemligheter. Ja, nu ska vi se. Sen har jag sett Hard Rain med Christian Slater där och Morgan Freeman från 98. En gammal actionrökare där, där Slater spelar en... ja, han är vakt på en värdetransport, och de ska flytta ut en massa pengar från en stad, för det är en mindre stad, för det är en stor översvämning på gång, så man håller på att evakuera staden. Men just då passar ju Morgan Freeman på, för han har tänkt råna nämnda värdetransport. Men allt går ju åt faderullsingen, och så blir det då en katarotta jakt i den här, ja, vattenfyllda småstaden där Christian Slater måste hålla jämna steg mot Morgan Freeman och hans bankrånarpolare. En god dum film. Så jag tänkte det måste ha varit ett jäkla ader att göra, för de är liksom konstant i vatten, och det måste ha varit pissigt som skådespelare att behöva göra. Men det är en fräck film. Är det något som någon av er har sett?
Jajamän, även denna glada, har jag glada minnen av, men det är evigheter sedan jag såg den.
Ja, det är lite samma här, för liksom jag är verkligen på en 90-tals nostalgivurm här, för det är också så här, ja, men 10 år sedan jag såg den, och den var fantastiskt underhållande och 90-talig. Men det är väl vad jag har sett.
Okej, okay. Claudia då?
Jag har suttit och binge-tittat på en anime har jag gjort som heter Frieren Beyond Journey's End. Och då är premissen att det är en fantasyvärld med alver och dvärgar och sånt. Och så är det ett klassiskt fantasy-äventyrsparty som kommer i första avsnittet, så kommer de tillbaka från sitt äventyr, och så får vi följa alven som såklart lever längst av alla, så får vi följa henne efter äventyret och vad hon hittar på åren efteråt och hur hon minns sitt äventyr och sånt. Det är en väldigt stillsam story. Man följer henne hur hon upptäcker liksom människornas värde i ögonblicken, för de lever ju inte flera tusen år. Och så, ja, så beger hon sig ut på ett nytt äventyr medan hon försöker minnas sitt gamla äventyr. Jättebra anime. Väldigt lugnande, mysig. Inte skräckinjagande, inte obehaglig, utan bara myspist.
Åh, ganska ny saga. Kom ut 2023.
Mangan är väl inte fullt lika ny, men adaptionen är spröjlands ny. Väldigt värt att se, finns på Crunchyroll. Jag tror att man kommer åt den även på den gratis versionen med reklam.
Härligt.
Wunderbar.
Patrik, vad har du sett?
Eller ja, vi har bingeat The Big Bang Theory. Det är typ vad jag har sett på TV. Men däremot har jag tittat på, eller jag har inte tittat, jag har haft i öronen, har jag haft bokserien Döden i december av Caroline och Leif Grimwalker. Och det, jag tror jag sa det i förra avsnittet också. Nu har jag läst ut alla, eller lyssnat ut alla 10 böckerna. Och det var spännande. Så det är ju en serie som jag starkt rekommenderar. Och det är lite Wallander möter Johan Falk och på steroider. En polis från Stockholm som kommer till december som inte existerar. Det är en påhittad stad. För att leta efter sin fru och sin son som är försvunna. Och spåren har ledit honom dit. Och i december så har vi en polisstyrka. Vi har en sekt uppe på ett berg, soltempelsekten. Och de äter folk under sin sol. Ja, ni förstår. Tänk er GTA 5 typ. Där uppe har de också en sekt på ett berg. Mm-hmm. Så här, ja. Det är lite. Ja, men det är faktiskt väldigt intressant. De skrev ju de här 10 böckerna på. Vad var det? 6 månader eller något sånt där.
Nu vill inte jag kasta skugga här, men för mig är det lite av ett varningssignal att 10 böcker på 6 månader. Mm. Hur är kvaliteten då, tänker jag? Som Stephen King vet jag ju, det är så en kvalitativ skräckförfattare. Men han gör ju känt för liksom sitt hiskliga produktionstakt. Men det brukar ju ta honom 1 år att avsluta en bok.
Mm. Och jag får tänka på att de är 2.
10 böcker, ja men... Det låter mycket.
Ja, det är ju inte 1000 sidors böcker nej. Här, utan de inläsningarna är ju typ 4-6 timmar. Så att det är ju lite som en tv-serie skulle jag tänka jämföra. Tänk en morden i midsommar med en sekt och en seriemördare. Så att ja, det är, men de är väl värda att läsa. Mm-hmm. Ja, det kan jag tycka. Men det är vad jag har roat mig med. Idag så har vi ju då det riktiga fallet när det gäller Slenderman från 2016. Eller ja, dokumentären som vi ska prata om är från 2016. Den har problem och den har innehåll som vi ska diskutera. Men jag tänkte fråga dig, Claudia, när kom du i kontakt med Slenderman första gången?
Första gången jag kom i kontakt med Slenderman är ju via Creepypasta. Och det var ganska strax efter den här tävlingen när man skulle photoshoppa han Knutsen, har jag för mig att han hette. Det tog ganska så snabb fart direkt efter och blev en stor snöboll. Och så var det först lite berättelser i YouTube-filmer, små YouTube-klipp som var i stil med när jag var liten, bla bla bla, hittade på de här sakerna och här är bilden. Och då såg jag han, Slenderman. Och det var på en väldigt basal nivå precis när det började ta fart. Och jag tyckte ju att det var, ja, det följde ju så väldigt mycket in i det här boogeyman och den läskiga figuren runt hörnet som är ute och snor i barn. Så jag tyckte inte det var särskilt spännande. Men sen efter ett tag så kom ju Slender the Eight Pages. Och så var det flera YouTubers som jag följde på den tiden som började spela det. Och spelet i sig är välgjort, det är obehagligt. Och jag testspelade det också. Och då följde jag lite mer för att säga, nu finns det lite lore kring det här internet. Och det kollektiva undermedvetnet som sprider sig på nätet har skapat en lore kring den här figuren. Och nu är det helt plötsligt spännande. Men jag har inte grottat ner mig på samma sätt som de lyfter här i dokumentären där det finns substories och hela berättelser. Så, forum efter forum och roman efter roman med detaljinformation. Det kan jag inte säga att jag har läst på.
Slenderman är så fascinerande på det sättet att Ja, men av just creepypasta så känns det som att Slenderman var den som var störst egentligen. Det var den som på något vis och vänster nådde utanför sin egen sfär. Och mycket till dels tror jag också kanske beror lite på just det här brottsfallet som faktiskt blev. För då var det plötsligt väldigt många, ja, men föräldrar och andra personer som inte ens vet vad en creepypasta är, fick plötsligt höra talas om Slenderman. Men jag tänkte, han var stor redan innan dess också. Men då kanske en liten mindre community. Det är communityn som, ja, men liksom, för ibland behövs det bli stort. Jag tänker, jag nämnde ju Stephen King innan. Det behövs liksom en The Shining, en stor populär film för liksom att det här namnet ska spridas. Och tyvärr, nu tänker jag inte säga liksom att det här brottsfallet är för lite Slendermans Shining ungefär. För det är ju då det liksom går och blir i varmans hem i nyheterna helt plötsligt. Och det tror jag liksom är det som har, som gör Slenderman unik. För jag tänker alla, många av de här creepypasta-berättelserna, vissa av dem kommer ha staying power, men med tiden kommer kanske ebba bort. Slenderman tror jag är en sån här figur som numera är, ja, ristad i sten. Den figuren kommer inte glömmas bort. Den figuren finns kvar, medan mycket annan creepypastas kommer nog leva vidare, men i mycket, mycket, mycket mindre skala. Medan Slender däremot, han är liksom, ja, han är på stor nivå. Nästan lite där liksom på, ja, men kanske inte så Star Wars stort, men han finns där ändå i den himlen och rör sig på något vis och vänster.
Till huvudämnet idag då, det vill säga Beware the Slenderman, dokumentären från 2016. Så vi inleder med en trailer. The palest man, the blackest suit, bigger than the tallest brute. Fear the man, the slender man, for he can do what no one can.
Came upon a 12-year-old female. She appears to be stabbed. She appears to be what? Stabbed?
Wire and Geyser are accused of stabbing the friend and leaving her for dead.
Police say the suspects were inspired by a character on a website.
Slenderman, a faceless ghoul.
We never thought she could possibly believe that it was real.
Anisha told me we had to. She said that he'd kill our families.
Who's he?
A man. He could be anywhere from 6 feet to 14 feet tall. He doesn't have a face. His skin is white.
She needed to prove that Slenderman existed and would be able to do that by killing somebody.
You forget how much it sucks to be a kid.
They don't know how to differentiate between fantasy and reality.
People are captivated by Slenderman. That's what I call power.
To believe in the boogeyman isn't that hard. And they believe it was real.
She lifts up her jacket and shows me the handle of a knife. What
were you thinking?
Dear God, this is really happening.
I skogen utanför Waukesha, Wisconsin, knivhugger två 12-åriga flickor sin klasskompis 19 gånger den 31 maj 2014. De två flickorna var besatta av skräckfiguren Slenderman så pass mycket att de trodde han var verklig. Och att han skulle låta dem vara i fred om de dödade sin vän. Så beskriver HBO dokumentären Beware the Slenderman från 2016. Och det här är en problematisk dokumentär. Jag vill upprepa det jag sa i början. Känner du att du har problem med psykisk ohälsa och eventuellt triggas av det, då kan du lyssna på ett annat avsnitt. Men Fredrik, tanken med den här filmen, dokumentären, den var ju lite... Vi riktar in oss mer på Claudia än på oss.
Dels för att det här är en fascinerande berättelse. Men det är också, när vi ändå så gjorde Slenderman, så kommer alltid det här fallet upp. Och nu finns det en ganska välgjord dokumentär kring det. Så det kändes det naturligt att vi ändå skulle ge oss kast i det här. Och det är också intressant på flera olika sätt. Dels fallet, men sen också Slender. Men sen också den här aspekten av true crime. Och hur etiskt det är eller inte är. Så, men ja, och sen hade vi också tillgång till bästa Claudia här som kan se saker på ett sätt som Patrik och jag inte kan. Eller kanske klargöra dem, inte annat.
Ja, och där kan jag redan till en början slänga med ett till diskussionsämne, och det är ju skillnaden mellan straffsystemet i USA och i de flesta länderna i Europa. För de här två 12-åringarna dömdes ju som vuxna.
Och det vet jag när jag såg den här. Under dokumentärens lopp är de ju inte dömda. Den utspelar ju sig liksom mellan, ja, mellan brottet och domen. Och så när dokumentären är slut så vet vi ju inte hur det gick. Men nu vet vi ju det. De fick ju 25-40 år livstidsstraff var det ju båda två. Och jag finner det horribelt, ska jag villigt erkänna. Det är min åsikt, men jag finner det inte rimligt att en 12-åring ska bedömas som en vuxen person, även om brottet de begick var hemskt. Men ja, hepplehepp, det är vad jag tycker.
Vi kan börja med dig, Claudia, om du har några... Vi brukar kalla för inledande tankar när det gäller spelfilmer, men just en allmän tanke över den här dokumentären.
Min allmänna tanke med dokumentären är nog att påminna om att dokumentärer är underhållning. De har manus, de har en vision om vad det är de vill porträttera. Dokumentärer är inte en faktapresentation. De är filmade på ett sätt som ska sälja. Det ska få tittare att bli sugna. Så det är lite dramatiserat. Men sen är det också att det ska ha en story. Det ska ha ett visst flow. Och även om det finns gott om dokumentärer som presenterar fakta precis som det är, så finns det precis lika många som kanske nudgar lite eller uttrycker saker på ett sätt som kanske är lite kryddat jämfört med verkligheten. Och att man behöver komma ihåg det när man ser specifikt true crime-dokumentärer, för att de ändå handlar om den värsta dagen i någons liv i mångt och mycket.
Jag tänker lite på den här dokumentären Don't Fuck With Cats, eller The Cats. När de börjar jaga efter en kattmördare. Den finns också på Netflix. Jag tror det är 4 avsnitt i den. Och den har också slutat i att den är mera underhållning än vad det är fakta om det riktiga fallet. Och jag kan tänka mig här, nu har inte jag läst supermycket om kritiken och så. Men rent ur föräldraperspektiv så måste det ju vara hemskt att bli filmade, bli intervjuade och sen klipper producenterna ihop det här till något som ska underhålla en publik i dryga 2 timmar.
Ja, nu har ju inte jag kollat riktigt vad föräldrarna tyckte om klippningen. Jag vet inte om de tyckte att den överensstämde med vad de sa eller inte. Men det kan ju också fylla ett annat syfte. För i en sån här rättegång så har ju de anhöriga sällan särskilt mycket av en röst. Både offrets anhöriga men också förövarnas anhöriga. Man kanske får komma in till rättegången för att beskriva tidiga psykiatriska problem. Om det är så att man försöker komma undan ett straff med hänvisning till den mentala hälsan. Men det är ofta man inte får säga sitt. Och då är det såna här dokumentärer som kanske kan vara ett sätt att ändå få sin röst lite hörd.
Ja, det är det jag tänker. För jag har blandade känslor för sånt här. För jag är på... Jag gillar true crime. Jag lyssnar jättemycket true crime poddar. När jag läser deckare, då vill jag helst läsa true crime deckare. För fiktiva deckare gör inte så mycket för mig. Och det är ju en balansgång det här. Liksom när ja, men någons värsta dag går och blir min underhållning. Och samtidigt kan jag inte låta bli att inte bli intresserad av det här. För liksom när jag hörde liksom de första nyhetsrapporterna om det här mordförsöket och att deras motiv var Slenderman och skulle blicka honom, klart som fan att min uppmärksamhet drogs dit. Och en del av mig vill ju veta, för jag är så nyfiken. Trots att det finns ingenting som egentligen berättigar mig att överhuvudtaget ens få veta något, för jag är så långt ifrån ja, någon av de här personerna. Jag är bara nyfiken. Men sen när dokumentären väl kom, ja då såg jag ju den, såklart. Men jag är väldigt inne på det du säger, Claudia, just att ge de anhöriga en röst. För i ett sånt här fall, tänker jag, Slenderman-fallet, det blir så stort, för det är nyhetsvänligt. Vi har 2 12-åriga flickor som knivhugger den tredje för att blicka ett internetmonster. Wow! Alltså varenda nyhetsbolag, de lär ju liksom ha krämat i byxorna, för de tänker, shit, det här kan vi sälja. Så då kommer ju det kavlas ut överallt, folk kommer skriva, sociala medier kommer explodera, folk kommer sitta och snacka vid matrumsbordet på arbetsplatserna. Och då blir det just det här, de anhöriga röst går förlorad i allt det här. Och i en dokumentär, ja men då kommer det ju faktiskt fram. Då kan de få säga sitt. För alla kommer ju se den här dokumentären, för alla är nyfikna på den. Och då kan man ju liksom, ja, åtminstone få deras sak, de kan få sin sak sagd. Och det är väl det jag gillar med den här dokumentären, att det är just deras egna ord. Vi har liksom ingen berättarröst som beskriver händelseförloppet, som styr handlingen på så sätt, utan det är väldigt mycket de anhöriga som får prata utan att vi har en narrator som kommer och lägger in pusselbitarna. Sen visst och klart har det ju klippt och klistrats i det här, men det gör att jag har lite större tillförtroende till den, eller den känns mindre etiskt problematisk. Just att det, i och med att det är de anhöriga som får prata och inte professor si och så som säger ditten och datten om vad de tycker och tänker. Men sen är det ju också att det blir så intimt att se de här föräldrarna i deras känslor, i den här galenskapen som de har kastats in i. Och jag är ju medryckt och berörd av detta. Så det gör att dokumentären blir stark i sig. Och samtidigt känner jag mig lite problematisk, för varför sitter jag här och tittar på deras liksom mest intima känslor? Varför ska jag göra det? Men jag gör det ändå. Så det, jag står på två ben här.
Det här är ju ett lite annorlunda upplägg mot vad vi brukar ha när vi har spelfilmer.
Mm. Ja, då brukar vi köra karaktärerna, platsen, hotet. Men det lämpar sig inte riktigt på liksom en true crime-dokumentär.
Nej.
Men samtidigt har vi ju personer i här som jag hemskt gärna vill prata om.
Men då kan vi ju börja med att lägga grogrunden. Fredrik hade en bra idé där.
Vi har ju så själva, de som blir målt, eller huvudpersonerna här, är ju våra två flickorna som står anklagade för mordförsöket, Morgan Geiser och Anissa Weiser. Det är ju de som liksom, ja men det, allting kommer kretsa kring deras vad som ledde fram till det här liksom. dokumentären blir ju nästan lite som någon form av pusselgåta där man försöker liksom, ja, men nysta upp de här två flickorna. Vad var det som ledde fram till att det blev så här? Och sen dyker Slenderman någonstans upp i mitten. Där har vi professorerna som kommer in och pratar lite Slender och vad han kan vara för något. Och sen är vi tillbaka till flickorna och liksom vad som föranleder det här brottet. Och sen får vi ju träffa föräldrarna till de här också då, som är liksom mitt i den här processen när de förs, ja, flickornas rättegångsprocess och hur de besöker flickorna i häktet och sådana saker. Men de här två tjejerna då, Anissa och Morgan, två, ja, djupt problematiska flickor som jag upplevde filmen satt och pusslade väldigt mycket med. För jag satt ju där, sa ju innan att jag satt ju och gubbgissade en massa tills och var så nöjd tills med filmen motbevisade mig allting. Det känns lite som att strukturen i filmen är liksom att de försöker bygga ett lite vad är det för fel med de här, vad är det för fel? Och sen i, ja, det, inom situationstecken den tredje akten så ger de svaret vad felet är på dem, så att säga. Men de här två flickorna, vad ska vi säga om dem?
Det som man kan börja med att säga är ju att beroende på vilken delstat det är, nu vet jag inte exakt hur det ser ut i den här delstaten, men utredningarna av psykologer och psykiatriker inför en rättegång är ju extremt ytliga. Det är ju inte långa diagnostiserande samtal. Det är ju inte att man inhämtar information från närstående. Det är liksom inte en, i en sjukvårdande kontext. Så diagnoser som sätts i samband med en rättegång skulle jag nog alltid säga att man ska ta med en liten nypa salt. Sen skulle jag hälla på en liten nypa salt till, för att tjejerna är ja, tweens. De är på väg in i tonåren. Det är en svår ålder att utreda vissa psykiatriska sjukdomar på, för att det är sån ohygglig skillnad från barn till barn. Hur långt de har kommit i sin utveckling. Vilken status de har rent neuropsykiatrisk. Är de med sina jämnåldriga, eller är det kanske någon som tar lite tid på sig, fortfarande är lite mer i barnskorna. Så även om det ställs väldigt, de sätter väldigt pricksäkert, är de här diagnoserna. Jag tror ena tjejen hade oppositional defiant och schizofreni.
Ja, det var, ja. Det var väl Morgan som fick den diagnosen.
Ja, och sen var det också schizoid typ. Men även om de presenteras som väldigt pricksäkra, så skulle jag nog säga att det här kanske är första steg och i den riktningen där de här tjejerna kanske har sina svårigheter. Jag tror inte att det, de fullständiga diagnoserna som hade satts om de här tjejerna hade fått hjälp genom vården istället.
Och det är ju också, jag tänker liksom, diagnoser satta för att det är en rättegång på gång. Så vi har ju liksom, det finns ju både ett åklagarintresse att få ammunition för att kunna döma de här, och det finns ett försvarsintresse också att få ammunition att kunna säga att de här, ja, men de är inte tillförräkningarna på grund av deras sjukdomstillstånd. Jag upplevde som så att den här dokumentären framade lite, eller åtminstone min resa genom den här dokumentären var ju, för det är Morgan som knivhugger. Det är hon som knivhugger Peyton 19 gånger. Medan Anisha är aldrig där. Hon håller aldrig kniven. Och jag upplevde som till en början så målas det lite upp som att det är Morgan som är musklerna medan Anisha är hjärnan. Som att det är Anisha som då är hon som introducerar Slenderman, för hon är besatt utav Slenderman från sitt flickrum där, pratar med Slender med Morgan och drar liksom med Morgan i det. Och under den längsta tid så kände jag, men det är nog lite så här det är. Morgan är medlöparen och Anisha är den som liksom skimar ihop det hela. För att sen då liksom bygga fram till tvisten att nej, men det är Morgan som har den här barnschizofrenin. Hon ser saker som inte finns där. Och att det kanske var hon då som var väldigt mycket insnöad på Slenderman. Så jaha, oj vilken twist. Så jag upplever att den här dokumentären har ju ett narrativ som försöker spinna ändå. Så upplevde ni att ni fick någon balansen mellan de här två tjejerna?
Jag tittade lite snabbt på nätet här. Bayer, Alyssa alltså, släppte de ju 2021 med en GPS.
Med fotboja.
Ja, precis, med GPS. Mm. Och förra året, september, så har de varit i rätten och fått beordrat att ta bort den.
Mm.
Så Weyer är ju då frisläppt, men Morgan sitter fortfarande inne på ett det står mental institution uppåt 40 okay. år skulle hon ju sitta där. Men då kommer vi till en fråga som jag har. Vad är schizofreni? För det återkommer de till flera gånger.
Mm. Schizofreni är ju en sjukdom. Den gör att man har svårigheter att skilja mellan sin inre dialog och den yttre världen. Man är ofta väldigt självkritisk, mår dålig och får... man kan få psykostillstånd som en följd av den här sjukdomen. Och då kan det vara att man ser saker, det kan vara att man hör saker, eller det kan vara att man jag vill inte säga besatt, men man blir väldigt stressad av vissa tankemönster. Till exempel man blir väldigt stressad av att man är övervakad, man kan bli paranoid, man kan känna sig förföljd, sådana saker. I dokumentären pratar de en hel del om visuella hallucinationer, vilket egentligen inte är det vanligaste. Det vanligaste är ju att man hör saker. Men det självklart, det finns att man kan se saker som inte finns där. Oftast är det en följd av att självkritiken och det dåliga måendet som man har sedan innan, att det på något vis kopplas till den yttre världen så att man känner att någonting utifrån är på en hela tiden. Så istället för att ha den här inre dialogen, ah fy fan vad jag suger, det här är dåligt, jag är dålig i så känns det som om det är någonting utifrån som hela tiden hackar på en med de här sakerna. Och det är i större utsträckning än vad vissa andra kanske går och tänker negativt.
Och det är det jag tänker, det är då Slenderman blir ett ytterst olyckligt liksom i den kombinationen. För Slenderman-mytoset är ju liksom, tänker du på han, då kommer han. Och liksom, han är som ett virus som sprider sig. Och motivet ska ju ha varit att de behövde döda hon Peyton för att be hans proxys var det väl. Mm. Att liksom dels skydda sig från honom så han inte skulle döda dem och deras familj genom att då hamna på hans goda sida. Och då efter mordet på Peyton, som nu tack och lov misslyckades, så skulle de ju leva i hans herrgård i någon nationalpark som låg en herrans massa mil därifrån. Så jag tänker där i sånt här liksom ja, det här knepiga tillståndet som schizofreni kan vara, det liksom den mer paranoida biten, då är ju Slenderman ett rent jävla gift, om det är där liksom din sjukdom börjar fokusera på.
Ja, både den här paranoida biten är för att det är ett monster som ska förfölja dig och staka, och det finns där och ingen annan kan se det, så det matchar ju väldigt bra in på de här tankarna kopplade till förföljelsekänslor. Men också att det är ändå en, speciellt på den tiden, en väldigt bred figur. Det finns inget ansikte, det finns ingen fast story bakom det, så man kan lägga in lite vad som helst i det. De nämner i dokumentären också att det är någon som säger att Slenderman är ett tomt monster som man kan göra till vad man vill. Och det tror jag hjälper ganska mycket med att den blir till ett slags monster kopplad till schizofrenin här.
Och jag tänker, för vi har nästan, för de för ju också fram ganska mycket den här dokumentären om typ Slendermans två sidor. Dels det här barnmördande monstret, men också att han på något vis och vänster också är det mobbades vän, det utstöttas vän, för att han själv också då, han kan fylla den funktionen. Och det är väl fördelen med ett tomt monster, så att säga, att du kan ju ge det precis vad som helst. Han kan både bli the boogeyman som kommer och mördar dig, men han kan också bli the boogeyman som kommer och mördar dina mobbare, the boogeyman som ger dig trygghet och vänskap för att du är så konstig, så omvärlden förstår dig inte, men Slenderman är också konstig och utanför, så därför kan han bli din vän. För så som jag tolkade det lite, så har de här två tjejerna har lite liksom två olika uppfattningar kring Slender. Morgan, där är det mer det här hotfulla monstret som vi måste liksom blicka honom genom att döda Peyton där. Medan Anisha känns mer som det här, jag vill ha Slenderman kanske som en vän. För hon är den här utstötta tjejen som har svårt att passa in. Så där har, jag upplevde att Anisha hade en mer romantiserande bild kring Slenderman, medan Morgan hade en mer monsterbilden utav Slenderman. Ja, hur upplevde ni? Är ute och snurrar här?
Nej, men jag tycker att det är nog ganska bra beskrivet, en slags antihjälte till Peter Pan. Att ja, men han kommer och snor barn. Men om inte barnen trivs i sitt liv där de är nu, så kan ju det vara en positiv grej. Som de sa i trailern, många glömmer hur skit det är att vara ett barn. Och sen är det väl kanske att överdriva lite, men de här två tjejerna verkade ju skapligt isolerade. De verkade ha skapligt svårt med sociala kontakter utanför sin lilla sfär som de ändå hade byggt.
Ja, och det är ändå så där, för vi får ju ändå lära känna lite Morgan och Anishas föräldrar och få lite inblick i deras barndom. För Morgan, hon kände sig, jag måste ju vilja erkänna, jag fick väldigt stark sympati för hennes mamma, eftersom att hon beskrev, ja men som när hon var liten flicka, ja, då lånade hon Stephen Kings bok Det, för hon gillade också att läsa om monster, och det var ju något väldigt sympatiskt, för det gjorde ju jag med. Nej, men, och där känns det som att det fanns, i Morgans fall, där fanns det väldigt mycket en fantasirikedom. Det verkar som att hon får en Kindle-läsplatta. Så hon läser mycket, hon gillade Star Trek, Harry Potter, liksom. Det var en tjej som levde, eller lever, väldigt mycket i fantasivärld, alltså i populärkulturens fantasivärld överlag. Och den känsla jag fick över Morgan när jag satt och gubbgissade här utifrån dokumentären, så kändes hon inte så, hur ska jag förklara det här? Alltså, hon är socialt utanför, Mycket då kanske tack vare diagnosen hon fick sen. Men hon verkar inte nödvändigtvis så bekymrad över det. Att hon säger ju själv att, liksom att hon kan leva med sina fantasivänner. Hon har, hon kan Valken Mindmade som The Valkens från Star Trek.
Mindmeld.
Mindmeld.
Det är viktigt.
Ja, det är viktigt.
Det är väl med i en av scenerna också när de ringer henne att hon pratar med sina vänner. Ja. Att hon har alla sina huvudspöken där i cellen med henne.
Ja, så jag upplever att hon, och det här är bara jag som sitter och gubbgissar igen, men jag upplevde liksom att hon är kanske inte, eller jag upplevde inte henne riktigt lika besvärad av sitt sociala utanförskap, för att hon kanske inte riktigt såg det som ett utanförskap. Hon hade sina vänner, medan Anisha däremot, hon beskrivs, hon gråter ju. Men vi får en intervju med hennes lärare där och beskrev ju att hon grät flera gånger i veckan och hon sökte sig alltså oftast väldigt många gånger till vuxna istället för jämnåriga. Så där tänker jag, där var en tjej som däremot led av sitt utanförskap medan Morgan inte gör det.
Ja, det är ju ändå frågan, för båda de här är ju normala sätt att hantera ensamhet på. Det är som sagt väldigt känsliga år, 11-12. Det händer extremt mycket i ett litet barns huvud och liv då. Och det finns ju även hos friska barn sätt de hanterar eventuell ensamhet på. Och det kan ju vara att antingen söka sig till andra personer som kanske inte är i deras ålder, för att det är där man lyckas hitta en kontakt, eller att man kanske skapar sig egna tankevärldar som man lever i. Sen problematiseras det hela ju om man då lägger in en sjukdom som suddar ut gränserna mellan fantasi och verklighet lite grann, och då tar man liksom steget vidare till att man sitter med sina fantasivänner på riktigt.
Och här tänker jag, för jag kunde inte låta bli, för det nu kommer jag inte ihåg vad det heter, delad psykos.
Ja, det finns ju den här dubbelpsykosen, jag har ett franskt namn.
Foil, den är någonting.
Ja. Ja.
Den nya Joker-filmen heter så, den Lady Gaga. Men det är det jag funderar, liksom, Anisha, i och med att Morgan då, om vi nu ska gå från vad, om vi ska tro att diagnosen stämmer, så lever ju, så är liksom gränsen liksom verklighet och fantasi grumlig för henne. Och så som dokumentären också beskriver, får ju möta hennes pappa. Och han beskriver ju också att han har sett, liksom, han har visuella hallucinationer, men han har då lärt sig att leva med dem. Han vet att de inte finns där. Han beskriver ju exempelvis att han ser djävulen när han åker i bilen, så kan djävulen sitta i baksätet. Och det är ju läskigt, men han vet att djävulen inte sitter där, för liksom det finns ingenting. Men samtidigt sitter djävulen i baksätet och skrämmer honom. Men då att Morgan inte har, för alltså den distinktionen, dels för att hon är för ung eller liksom bara inte gjort det. Alltså när Snape nämns, hon ju pratar med Snape från Harry Potter, när Snape dyker upp, då är det inte bokstavligen Snape, utan det är liksom a figment of her mind. Men hennes pappa klarar av att se den distinktionen, men Morgan gör inte det. Och då tänker jag, vad gör det då liksom med Anisha, som kanske dras in i den här världen, in i Morgans pågående psykos, kan man kalla det det?
Ja, ska man Armstols diagnostisera, så tycker jag absolut att man kan kalla det, för att det är så det beskrivs i dokumentären. Sen vet jag inte om det är det faktiska tillståndet hon befann sig i. Men där överlag får man ju tänka på att om det är en tjej som är ensam. Som då träffar någon som också är ensam. Och helt plötsligt har de tillsammans ett sätt att vara långt ifrån ensamma. Jag tror att man dras in där. Eller, ja, jag tror nog att även en friskare liten tjej hade kunnat dragits in i det här. Sen hade ju båda problem, och det var ju båda grundläggande problem som var bakgrunden till varför de var ensamma också.
Nu hittade jag det. Foil est deux. Ska tydligen vara det här. Delad psykos.
Jajamän. Skillnaden med delad psykos är ju att det är ju djup psykos. Det, så som det har beskrivits i alla fall förut. Där det är två personer som är helt inne i samma verklighet. De här två tjejerna såg ändå på Slenderman ganska annorlunda. De hanterade situationen. Nu har jag svårt att veta vem av tjejerna som var vem. Men den ena tjejen var väldigt lugn i förhöret. Den
andra var Morgan.
Och den andra tjejen var väldigt ledsen och nervös i förhöret. Båda agerade ganska annorlunda. Familjerna beskrev tjejerna rätt annorlunda i situationen. Mm. Så jag tror inte att det var en delad psykos på det sättet. Nej. Utan jag tror bara att det blev en perfect storm av tjejernas eventuella sjukdomstillstånd. Mm. Och internetkulturen just den tiden. För den har ju ändrats enormt mycket sedan dess. Så jag tror att det snarare är en perfect storm än en delad psykos. Det finns ju det här andra fallet med delad psykos där det var två tvillingar som utvecklade ett eget språk och de levde helt i en annan värld. Men då fanns ju som sagt båda inne i samma värld, såg på världen på samma sätt.
Det är fascinerande. Och samtidigt blir jag också lite ledsen, för som sagt, de fick ju de här hårda domarna. Nu är Anisha ute igen. Vilket känns rimligt ändå. För jag ser ju det här. Alltså det här är ju liksom för mig bara en djup tragedi. Utav psykisk ohälsa. Och liksom, det här hade kunnat förhindrats om det här hade kunnat upptäcks. Kanske och hanteras på ett bättre sätt. För jag känner att det här är inte Ted Bundy, John Wayne Gacy, damer. Alltså nu när vi liksom finner sådana groteska brott. Och samtidigt är det ett jäkligt grovt brott som sker. Så hon, for the grace of God, överlevde Peyton. Hon hade lika gärna kunnat dött där.
Ja, vilken kämpe.
Gud ja, och det var ju också liksom mardrömsartat när jag försökte sätta mig in där i hennes situation. Hon knivhuggs 19 gånger. Också för det klipps ju till de här förhören som är ganska kusliga ändå, hur de här två tjejerna berättar. Sen underlättar det ju att man har lagt på massa kuslig musik också, såklart.
Såklart.
Därav underhållningsdelen av avsnittet.
Ja, och det blir ju ändå, för jag vet ju, jag så har ju ibland, för det här är också som är så märkligt med Amerika. Man kan ju gå ut på YouTube och så liksom kolla förhör, de här bandade förhören. Så man kan ju se de här intervjuerna i sin helhet om man så önskar på någon kanal på YouTube eller något sånt där. Det händer ju inte här i Sverige. Men i Amerika händer ju det. Liksom här i Sverige, det närmaste jag kommit, det är ju typ Rättegångspodden. Vi har de här ljudupptagningarna som också är klipp och klistrat. Och de har ju också hamnat i blåsväder i frågan om hur etiskt rätt det är eller inte. Men i Amerika har vi ju mycket mer av det. Jag tänker som rättegången som gick mot, Johnny Depp och Amber Heard. Det är ju liksom, det är media, det är underhållning det här på ett helt annat sätt.
I USA har de ju den här biten med transparensen. Sen är det ju Skillnaden blir ju om det är en state court eller om det är en federal court. Är det federal court så är ju rättegångsförhandlingarna inte att de sänds ut, utan då är det någon som sitter och ritar, så lite som det är i Sverige.
Mm. Jag vet, för exempelvis förtalsrättegången mot, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter nu, nej men kvinnan
Amber
som...
Heard.
Nej, inte Amber Heard, Donald Trump, en av de som han våldtog, den sänds ju inte, men där är det ju massa court drawings. Så där har vi en sån där kamerorna inte är med på plats.
Sen är det ju olika delstater har ju olika mycket sån öppenhet. Anledningen varför Florida är så ökänt är ju för att de har 100% transparens. Alla förhör, alla arrester, allting sånt är alltid offentlig data. Därav Florida Man. För att det finns så mycket data att hämta ifrån. Men det blir ju också som en guldgruva för personer som vill göra underhållning av det här.
Mm. Ja, men det räcker ju om att lägga på något i stil med så här, prata bakom den här musiken. Allting låter ju direkt mycket mer spännande.
Ja, men det är, nu ska man ju beskriva liksom attacken på Peyton där och liksom hur hon kämpade för sitt liv. Då blir det ju liksom genast mycket, mycket mer spännande.
Och sen kommer den här långa vägen tillbaka.
Ja, liksom, den där de ligger på sjukhuset där då, liksom håller på att återhämta sig. Och sen tiden efter och hennes återkomst här då. Ja.
Och sen efter några år, då är det bröllop.
Sluta, ja, men, på en glad ton, självklart.
Ja. Det finns, nu vet jag inte vem som har sagt det, men det är om filmskapande så brukar man ju säga att nästan 80% i filmprocessen är ljud. För exempelvis Hajen, Jaws med Steven Spielberg där. Den första rough cutten. Det är en notorisk historia, om den stämmer eller inte vet jag inte, men den unge Spielberg där, när, liksom, när filmen var klippt och klar, så såg de ju då den första rough cuten, och då har man ju inte lagt på musiken, och han var ju helt förfärad. Den här filmen är ju pissdålig, den är ju hemsk, och de fick liksom lugn liksom, det kommer bli bra när musiken kommer in, och självklart, ja men dam, då dök ju spänningen upp helt plötsligt. För att liksom se samma scen i Hajen, när Hajen då stalkar sitt byte utan dam musiken, ja då är det inte spännande alls. Så det här får man väl alltid ge alla true crime dokumentärer, hur de klarar av att alltså manipulera medvetet eller omedvetet. Det förstärker ju känslorna enormt.
Absolut, och det är ju en viktig punkt i filmer, det är en viktig punkt i dokumentärer, det är en viktig punkt även i videoessayer, även om man inte siktar på underhållningen utan siktar på att förmedla fakta, så är det ju fortfarande, det säljer så mycket bättre med lite musik som följer liksom den här fantastiska dramaturgiska valen. Mm. För då gömmer man kanske om själva storyn inte gör det.
Ska vi ställa en sån fråga? Jag ställde det nu här till mig och till er. Ska man göra såna här dokumentärer överhuvudtaget?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och om man gör det, är det okej? Ja, man gör ju dem nu, men borde vi låta bli att göra dem?
Min direkta känsla är ju hur man gör dem. Inte direkt att man ska. Som det här Cecil Hotel, Bundy och alla de där dramatiserade dokumentärerna. Det är ju en underhållning. Men och går man då lite tillbaka till typ så här naturdokumentärer, det är också underhållning, för då sitter han där
and the lion goes to eat the other animals.
så att, alltså, en dokumentär är svår att göra utan att det är underhållning. Annars blir det en sån här gammal journalfilm som man fick se på mellanstadiet om vikten av att äta grönsaker, alltså, om ni förstår vad jag menar. Dokumentärerna kan man göra, men då måste det vara tydligt att det här gör vi för underhållning och det här är våran vinkel på det, så att säga.
Ja, för det är ju även, som du sa, naturdokumentärer. Jag tänker på Disney när de jagade ner de här stackars lämlarna för ett stup för att ljuga om att det finns någonting som heter lämmeltåg. Det är ju... jag tror också att etiken ligger nog i skapandet. Att man är transparent om man lägger in tolkningar. Om man lägger in saker som kommer från ens egna förkunskap. Eller ens egna tankar och tolkningar snarare än objektiv fakta. För... att göra dokumentärer tycker jag att man, eller misstänker jag att vi inte kan komma undan ifrån, för det är inbyggt i våran hjärna. Vi vill veta om saker som är farliga, för hur ska vi annars kunna undvika dem? Men att, jag vill ju se källor i eftertexterna på en dokumentär. Det skulle ju vara en fantastisk steg framåt. Jag vill ju se små stjärnor där de lägger in det här. En orelaterad läkare på den här högskolan som vi har frågat de här sakerna. Jag tycker inte att de bitarna riktigt är med i dokumentärer, för att jag tror att det helt enkelt är för mycket jobb och kostar för mycket pengar. Då kan man inte tjäna tillräckligt på en sån här dokumentär.
Nej. Och jag tänker, för jag är nog väldigt med på det spåret, att jag tror fortfarande att man kan göra de här dokumentärerna, men det måste vara väldigt tydligt vad dokumentärskaparnas intentioner är och den här transparensen. Och just att vi inte manipulerar, utan en dokumentär är ju egentligen, ja, som i det här fallet då, en true crime dokumentär, då måste man ju kanske hålla sig väldigt liksom basisfast, alltså vid den fakta som finns, men får ändå så vara liksom väldigt öppen med att det finns väldigt mycket vi inte vet. För den oetiska dokumentären, det är ju som den här Disney-dokumentären där de jagade lämlar över ett tåg, över en klippsats som föll till sin död. För jag menar, herregud, jag har levt med den liksom falska informationen ganska länge. Ja, men lämlar som om lämmeltåg över ett klippavsats. Och det har jag genuint trott under en ganska lång tid tills jag fick reda på, nej, det var ju falskt, det var hittepå. Och det måste ju vara en big no-no som en dokumentär aldrig får göra. För en dokumentär är ju ändå så liksom, den ska skildra, den ska dokumentera någonting som har hänt eller något som händer. När du då som i Disney-varianten där då slänger lämlar över en klippavsats och säger att det är deras naturliga instinkt. Nej, det är det ju inte, för du har ju sensatt det här. Då blir det, eller som när vi, Patrik och jag, vi gjorde den här, vår episod om videovåldet, när vi gjorde första motorsågsmassakern. Studio S där, när de förde den här, var så upprörda över att barn hade ju sett de här hemska filmerna som Motorsågsmassakern och andra hemska filmer där med mycket starka våldsinslag. Typ 20 år senare vart ju de här barnen intervjuade, och det visade sig mycket, ja, de hade ju sett de här klippen, men det var ju Studio S-folket som hade stövlat in på den här skolan, pratat med lärarna, och de kunde få loss lite barn så de kunde få visa lite videoklipp för. Ja, och så var det ju videoklipp, alltså mordscenerna från Motorsågsmassakern, liksom, som ungarna fick sitta på. Så det var ju de, Studio S-folket, som kom med våldsfilmerna, plockade ut ett gäng ungar, lät dem titta på den och sen intervjuade dem. Vad var det för läskigheter ni såg här? Ja, det var läskigt. Och nu beskyller vi liksom hyrvideobutikerna för att vara orsaken till detta. Medan det var ju de själva som var orsaken. Där har vi ett jättebra exempel på superoetiskt. Ja, kära värld, nu for jag iväg i tanken här. Jag ber om ursäkt.
Men det finns, jag ser ändå lite kopplingar mellan det här videovåldet eller till exempel Satanic Panic och den här paniken kring creepypastas som kom efter det här mordfallet. För att nu har man helt plötsligt den här väldigt handfasta saken som man kan stoppa in i en mening, och så fattar folk vad man pratar om. Och nu kan vi beskylla väldigt mycket för den här grejen. Det är slasherfilmerna, det är därför vi har våldsbrott. Nej, det är satanisterna eller djävulstyrkarna eller whatever. Ja, det är därför vi har våldsbrott. Och nu är det den här creepypasta och de här internetskräckfigurerna, det är därför vi har våldsbrott. Istället för att säga okej, det är väldigt komplicerat med mental hälsa, social omkrets kring de här barnen, politisk situation i den del med hur sjukvården hanteras och så vidare. Och det samspelet av alla de här jättekomplexa delarna som leder till sådana här situationer.
Ja.
Det säljer inte lika bra. Det är mycket bättre att kunna säga, nej men det där slasherfilmen.
Ja, för jag tänker att dokumentären Beware the Slender Man tar inte riktigt upp det. Men jag kan mycket väl tänka mig att liksom det måste ha funnits liksom en liten smärre moralpanik om, ja, men de här 12-åriga flickorna blev mordiska på grund av att de var på internet och läste creepypastas. Det var Slenderman-berättelsen som gjorde dem galna. Och jag kan ju tänka att det fanns ett x antal föräldrar som plötsligt liksom beslagtog alla mobiltelefoner, internetåtkomst och paddor. Och att det gärna spanns på det här, liksom, the evil of internet. För det är ju liksom den enklare berättelsen istället för den här betydligt mer komplexa som vi har här. För jag tänker det finns lite en underline när jag tänker till föräldrarna till de här två flickorna som jag tyckte jag ändå så plockade upp den här dokumentären, att båda ställer sig frågande. Vi såg inte det här komma. Hade vi kunnat gjort något för att förhindra det här? Jag känner väl liksom att det finns lite den här, vad hade vi kunnat gjort för att förhindra detta? Var det internets fel? Men det är en förenkling utav hela den här komplexa situationen.
Men hade de kunnat gjort något, alltså rent om vi gör en teori här nu, så här som amatör-tv-psykologer, hade de kunnat gjort någonting, eller tror ni att det här informationen hade kommit till dem ändå, själva historien?
Jag tror att även om de här tjejerna aldrig hade läst om Slenderman i sig, så hade nog någonting annat tagit den historiens plats. Sen kan man inte säga, ja men hade de blivit våldsamma ändå? Svårt att säga, för i Slenderman finns det ändå det här med att proxys är, attackerar folk och sånt. Jättesvårt att säga. Men det finns ju också, jag läste om ett fall där det var en 19-åring i en annan delstat som istället följde My Little Pony och fick omfattande psykiatrisk hjälp, hade socialarbetare som man hade veckovis kontakt med, hur mycket insatser som helst, och gjorde ändå en massskjutning i en FedEx-terminal. Så här har vi då också en sjuk ungdom som tar till våld. Men vi omständigheterna runt omkring är väldigt, väldigt annorlunda.
Ja, och det kunde man ju också spinna på det här, alltså nästan som antitesen till det här då, för han var besatt av My Little Pony. Och den är det ju liksom Friendship is Magic, där konflikterna löses så fredligt som möjligt med väldigt stark betoning på gemenskap och jag tycker om varandra. Ändå så slutar det en massskjutning. Och det kan vi ju nästan ta oss tre här, liksom tre inbitna skräckfilmsentusiaster som inte bara ser skräckfilm utan också läser skräck, spelar skräck. Och vi är liksom alla börjar närma oss medelåldern. Jag är långt över medelåldern. Borde inte jag ha gjort ett x antal liksom skolskjutningar vid det här laget om nu det här hade liksom korrumperat mig totalt? Du har ju inte gjort det. Så det finns ju andra aspekter till det här. Medans kanske jag kan fortfarande köpa till viss del att sån här media ändå så kanske kan vara utlösande för en människa som är kanske väldigt störd. Men samtidigt så kanske de personerna skulle ha gjort det i alla fall. Om de inte hade haft skräckfilmen som en stimuli, så hade de haft något annat som en stimuli, som en utlösande faktor. Ja, kära värld.
Men i efterdyningarna av den här händelsen då, har ni några tankar för framtiden för era barn, syskonbarn, vänners barn? Hur tror ni man kan motverka en sån här sak?
Man kan ju aldrig göra mer än sitt bästa. Jag tänker speciellt föräldrar går nog och grubblar hela tiden för det mesta om hur kan jag göra det bästa för mitt barn, eller hur kan jag göra de bästa grejerna så att mitt barn blir en bra person. Men jag hoppas i alla fall att föräldrar tänker så. Sen är det så otroligt personligt, så otroligt individuellt vad vissa barn klarar av och inte klarar av. Det finns barn som utan problem i 7-årsåldern kan sätta sig och titta på Fredagen den 13-filmerna och förstå att ja, det här är fake. Det är filmer, det är sirap som används som blod. Det är inga problem. Fan vad Jason ser cool ut. Roligt. Och så finns det barn som inte ens kommer i närheten av det, som skulle vara livrädda och aldrig sova igen. Så jag tror att det är så väldigt individuellt och man behöver bara vara lyhörd.
Jag önskar ju liksom att man kunde liksom, som i det här fallet med, ja, med Morgan och Anisha. Där är det ju så där liksom att det är så enkelt att vara efterklok när man sitter med facit i hand. Det här skulle man kanske ha gjort, det här kanske vi skulle ha uppmärksammat. Jag tror ändå så att de här föräldrarna gjorde det bästa de kunde. Och tyvärr så tänker jag liksom att ibland händer sånt här. Blixt från klar himmel kan man till synes tycka, trots att det här hade bubblat under ett halvårs tid, får vi reda på, hade de ju planerat det här. Men det går liksom inte att gardera sig mot galenskap. Breivik, jag tänker Utöja där. Den ensamma galningen. Vi kan liksom inte gardera oss från liksom, när det slår slint. Och Remigé, det är också det här. Jag tänker på andra brottsfall. Jag tänkte många seriemördare brukar ju ha förfärliga uppväxter. Så brukar man kunna visa på att ja, men det var det som fucked them up. Så liksom, jag behandlar dina barn bra då, så får liksom, ge dem uppmärksamhet och kärlek, så blir det inte så här. Men sen har vi de här, ja, men Ted Bundy som till synes hade en ganska normal uppväxt och det slog slint. Dennis Raiden, BTK-mördaren, verkade ju också liksom inte direkt haft någon horribel uppväxt och verkade ju vara en stabil, rimlig familjeman. Ja, det är så svårt det här. Hade det här liksom, som i det här fallet, hade det kunnat liksom gjorts någonting? Kanske, vad vet jag. Ja, man hade kanske uppmärksammat Morgans, den här schizofrena biten, för de hade det i familjen i form av deras pappa. Men återigen, hon verkade säkert stabil och trygg och lugn. Det är ju det här liksom, för att kunna motverka så måste vi liksom nästan på telepatisk nivå veta vad som försiggår i en annan människas huvud. Och det kan vi inte. Jag säger som du, Claudia, vi kan bara göra det bästa vi kan. Sen kommer det hända otäcka saker ändå, tyvärr.
Jag tänker som i Sverige ungefär, hur hade deras straff sett ut då?
Ja, nu är ju inte jag så himla inläst på hur det blir för ungdomar.
Jag kanske inte ska säga straff, jag kanske ska säga mera vård.
Ja, för skillnaden är ju att i det amerikanska straffsystemet så är det inskrivet att det ska finnas en bestraffande känsla för att offret ska få den här rättvise känslan. Det här med att det ska vara ett straff finns inte lika starkt i Sverige. I Sverige är det kriminalvård. Mm. Tanken är att personen ska lära sig att fungera i samhället igen och sen komma ut i samhället. Mm. Sen vet jag inte, för de här två var 12. Om jag minns rätt så är straffmyndighetsåldern 14.
Och där har de ju det här knepiga Amerika också, att du kan ju hålla dem i häktet tills de blir 14 och då jäklar i havet. För jag kan inte låta bli att tycka att det var lite, jag fick olustighetskänslor när det kom upp det här att de skulle prövas som vuxna, eftersom att den finns ju lite även här i vårt eget land här då, med att sänka straffrätten till 13. Liksom verkligen, i och med att vi har haft så mycket gängskjutningar där vi har haft väldigt många unga gärningsmän som har mördat andra unga personer. Så det fanns ju lite liksom som spall över även i vår verklighet. Vi är inte liksom i det amerikanska systemet ännu, men jag skulle inte vara helt och hållet förvånad om vi ändå inte går mot det hållet, att vi liksom kommer börja få mycket mer toning på liksom att bestraffa de kriminella istället för att vårda de kriminella.
Men det är väl prat om att det ska vara ungdomsfängelse, inte ungdomsvård som det är nu. Och sen är det också beroende på vem man lyssnar på och i vilket läge. Det är också en sån här grej man kan uttrycka sig affektivt i.
Ja, och det är väl det som jag tycker är svårt med det här, för liksom när som sagt, när man hör som det här berättas, två 12-åringar försöker knivmörda en annan 12-åring. En del av mig vaknar ju, alltså den här ilskna biten, affektbiten. Likadant som när jag hör om gängskjutningar och det är liksom förnedring involverat, liksom offret har fått lidit. Då går ju liksom den här liksom primitivare sidan av mig igång, som tycker jag behöver fan bara bunta ihop och slå ihjäl, för att liksom där kommer liksom den här straffbiten in liksom nu, oh, öga för öga, tand för tand. Men det är inte riktigt rimligt heller. Det är ju det. Skulle man leva öga för öga, tand för tand, öga för öga och hela världen kommer bli blind. Det funkar inte så. Men jag kan liksom förstå den här liksom... För hade det liksom drabbat någon som jag älskade, någon som stod mig nära, nog fan skulle jag bli yxtokig och tycka liksom åt helsike med den här personen. Men då är kanske inte jag den bästa personen att bedöma i det här läget. Då borde vi ha de här som står utanför, som liksom kan vara liksom den opartiskt titta på alla sidor. För skulle jag vara den som är drabbad, som ska vara den som dömer, jag kommer inte vara opartisk. För jag kommer vilja ha vedergällning. Så, ja, och det kan jag också förstå kanske är lite opopulärt att säga. Så ja, komplext.
Jag tänker ur det här när man arbetar i samhället. Det som händer nu, det känns ju som om något som skulle kunna hända i de här socialt utsatta områdena. När folk tröttnar på varandra helt enkelt. Är det någonting som någon av er har hört har hänt?
Tänker du då att det är ungdomar som skyller på internet att de beter sig som de gör? Eller?
Ungefär, ja.
Ja, det beror ju på. För jag tänker barn är ju inte dumma i huvudet bara för att de är barn. Gör man dumheter och upptäcker att man i ett läge kommer mer lindrig undan om man skyller på någonting externt, så kommer man att skylla på någonting externt. Och de flesta barnen tror jag också har koll på, barn och ungdomar, att ja, men vuxna är skraj för videovåld, vuxna är skraj för det här på internet, våldsamma spel och så vidare. Tar man då med det som en syndabock, så tror jag definitivt att det har dykt upp i fall även i Sverige där man kanske har hänvisat till det, eller rapmusik eller vad som helst. Sen tror jag inte att det är någonting annat än en droppe i havet av andra problem.
Det är lite det jag funderar om vi återvänder till Slenderman-dokumentären här. När vi ser de här förhörsintervjuerna med de här tjejerna. För jag true crime är det som jag är, så har jag sett ett x antal förhörsintervjuer där gärningspersonen då uppenbart ljuger. Och liksom hittar på för att försöka komma undan straff då. Hur upplevde ni de här tjejerna när de börjar prata om Slenderman och det som leder upp till, alltså som förklaring till det? Jag hade lite svårt, för jag satt hela tiden och tänkte, ja men sitter de här och ljuger för att liksom, ja men flytta över all skulden till Slenderman? Eller tror de faktiskt genuint på det? Hur upplevde ni det? För jag hade lite svårt att avgöra.
Alltså i alla fall Morgan, hon trodde genuint på det hon sa. Hon trodde på att Slenderman ville ditt och datt. Och hon, Weiser, hon var mera, ja men det var Morgan som sa det och jag bara följde med. Det var lite så jag tänkte. Och Morgan hade kroppshållningen. Hon kröp inte ihop och liksom försökte gömma sig när det var en lögn, utan hon stod verkligen vid att, ja men Slenderman sa åt mig att göra det här.
Jag tycker faktiskt tvärtom mot Patrik. Mm-hmm. För nu får ni hjälpa mig med namnen på tjejerna här. För det var ju den här ena tjejen som var nervös och rädd i förhöret.
Morgan. Nej, Anissa.
Anissa. Och min soffhobby-tolkning på hennes sätt att svara på frågorna, hennes sätt att beskriva situationen, var att hon var genuint rädd och hon var orolig för det hon hade gjort, det som skulle hända om hon inte gör det och det som skulle hända om nu när hon har gjort det. Medan jag tyckte att den andra tjejen verkade lite mer, ja men jag har läst det här och på internet står det så här och därför skyller jag på det här. Nu är ju det här med kroppsspråksanalys och allting sånt väldigt, väldigt wishy-washy. Det går att använda. Det är inte så där supervetenskapligt. Och det kan alltid påverkas ganska markant av om personerna har olika diagnoser. Kroppsspråket hos en person med ADHD skulle till exempel kunna läsas hejvilt som någonting väldigt annorlunda än hos en person med, jag vet inte, vad ska vi ta i med?
Ja, nej, det var bara en känsla jag hade. Sen, jag kan nog tänka mig som du säger också. Jag tänker hon, de betedde sig ju ändå lite som att de var höga. Än hon, inte Morgan utan den andra. Hon var ju också lite så här högaktig, om man ska säga. För hon satt och svävade. För det är hon som sitter kvar inne fortfarande, om jag inte har helt fel.
Morgan sitter inne, ja.
Mm. Ja.
Och där är det ju också den biten som kom in. Så bara, ja, det är ändå små tjejer som precis har sett en väldigt skadad kropp. Även om det här var deras kompis och hennes skador kom från deras händer, så är det ju ändå en traumatisk upplevelse. Mm. Och det finns ju lite, nu börjar det komma lite mer forskning på traumareaktioner hos mördare eller hos personer som skadar andra personer. För det blir fortfarande en traumatisk händelse, och även om man själv är den utlösande faktorn.
Ja, för de beskriver ju det liksom, alltså det som leder upp till attacken. För först var du ju inne på en toalett, som den här beskrev i alla fall, liksom där liksom den initiala attacken var tänkt att ske, där Anisha försöker knocka Peyton med att slå henne i ansiktet och som dunkar huvudet i väggen. Där kommer det första. Men så går det inte det. Och då blir det istället när vi går ut och leker kura gömma i skogen. Stämningen måste ju vara jättekonstig. Men jag tänker där både Morgan och Alicia. Liksom, det är något som bygger upp där. Och sen när väl själva attacken kommer där, så måste ju det vara ett adrenalinpåslag som står härliga till, tänker jag. För någonstans tror jag även de här tjejerna blev rädda för vad som ska hända. För nu gör vi ändå så något som är fel. För det tror jag båda de här två medlemmarna ska ju inte döda någon annan. Det är liksom det etiska, liksom moraliska kompassen har de. Men sen ska de ju liksom, och de ska också blicka Slenderman. Tänk om Slenderman dyker upp här. Så gjorde han ju inte det. Så bara den liksom, känslorna måste ju varit så stora. Och sen beger de sig iväg på den här promenaden. Och i många av de här första förhören vi får se är ju samma kväll. Så visst, de måste ju liksom, de kan inte riktigt vara liksom, de är traumatiserade de också, precis som du säger Claudia, fast på ett annat sätt än hon som vart knivhuggen där.
Absolut.
Ja.
Så att ge en person en chans att hinna bearbeta något är både gott och ont.
Mm. Ja, för jag tänker också att det är polisförhörsmässigt. De vill ju gärna ha så nära inpå. För liksom, om du har att göra med en gärningsperson där, så vill du gärna inte få den personen att hinna samla sina tankar allt för mycket heller, så att de kan börja spinna ett narrativ. Utan egentligen kanske vill man ha dem när de är lite helt upp och ner och kanske kommer säga saker som de senare inte skulle göra, som skulle, ja, där de liksom har hunnit samla tankarna och börja liksom kanske kunna börja ljuga ihop en berättelse. Så ja, samtidigt kan de ju också säga saker som helt inte stämmer heller, för att man liksom har inte kunnat samla tankarna för att ens koppla ihop vad fan var det som hände. Så då kan man ju säga något som, ja, inte bli dåligt för en sen, i vilket fall som helst. Ja, nej! Nu sitter jag och gubbgissar här igen.
Ja, sen i en sån här situation så är det lite svårt att göra annat än att gubbgissa. För det är så pass komplext. Det är ju 3 familjer som är involverade. Det är ett helt samhälle som är involverade. Det är hela skolor som är involverade. Det är så mycket som spelar in. Så det är svårt att göra annat än att gissa. Sen är det nog... Det är väldigt naturligt för en människa att vilja gissa och analysera såna här situationer igen. För finns det naturhot där ute så vill vi ju kanske gärna veta hur ska vi undvika det här? Hur kan man undvika den här situationen? Eller hur kan man, hade man kunnat förebygga?
Ja, liksom hur kan mina barn också bli så här om de läser om Slenderman? Kommer de gå ut och knivhugga någon? Eller kommer mitt barn leka med ett annat barn som vill knivhugga dem för att de har läst om Slenderman? Så liksom, tankarna måste ju gå åt alla håll och kanter.
I det här tillfället brukar vi göra ett Bechdel-test, men det tycker jag inte, det skulle vara ganska smaklöst här. Men jag tänkte vi skulle ta lite avslutande tankar, och sen att ge betyg är ju inte, ja, vi kan ge betyg, men då kan vi ge betyg på kvaliteten på dokumentären men inte på innehållet. Så att Claudia kan börja.
Jag tänker, ja... Det är svårt att ge betyg till den här dokumentären, för jag tycker att vissa delar var väldigt bra och jag tycker andra delar var urusla. Så jag kan börja med den bra delen. Vi har ju en liten så här feedback sandwich. En bra grej var att jag tyckte att dokumentären förhöll sig respektfull mot offret och hennes familj. Det tycker jag var väldigt bra. Det är inte alla dokumentärer som gör. En dålig del i dokumentären var att den använde sig av ohyggligt mycket klipp som var totalt orelaterade till situationen, till fallet, för att skapa en slags farlighetskänsla. En vilda västernkänsla över vad som finns på internet. Som jag inte riktigt tyckte hörde hemma i den här dokumentären. Som sagt, det var helt orelaterade saker. Bill Gates som gjorde den här Ice Bucket Challenge, och en tjej som matade ett levande råtta till sin katt. Det har liksom ingenting med det här att göra. Sen en bra sak för att lägga till den här feedback-sandwichen, för att lägga till den andra mackan, var ju att de gav föräldrarna ett stort utrymme att lyfta hur de själva tänker kring situationen.
Fredrik?
Jag är nog mycket mer på ditt spår där, Claudia. Jag tänker i slutändan säga att det här var en väldigt bra dokumentär. Framför allt utifrån att jag upplever att deras egna röster, som jag sa innan där, det är deras egna röster som får driva narrativet. Vi har liksom inte den här berättarrösten som lägger på liksom värderingar. För det finns en annan dokumentär om just det här som gjordes några år senare som heter Slenderman, ondskans flickor, The Girls of Evil. Redan där har du ju liksom satt en stämning, en prägel liksom. Oj, nu, vad spinner man här på då? Det gör inte riktigt den här. Jag känner att det fanns många ben att stå på. Vi pratar inte så mycket om det just nu, men jag kände en hel del för just de här föräldrarna. De anhöriga som liksom inte var där när brottet händes, men alltså deras döttrar är skyldiga till det. Att deras frågor, deras tankar och känslor utifrån det här som hände. Det var nästan så jag kanske hade önskat lite mer utav det. Men istället så får vi ju lite det här, ja, men som du sa, klipp in med internetklipp här då. Oh, internet vilda västern, här händer allt möjligt sjukt och vidrigt som dina barn kan se, och det kanske fuck them up for life. Så ja, och jag hade kanske önskat lite mer om själva Slenderman också då, För vi får ju liksom en liten 20 minuters klipp där de börjar snacka fenomenet Slenderman, men sen lämnas det lite för då tillbaka till flickorna. Men allt som allt tycker jag nog det här är en ganska rimlig dokumentär av så true crime dokumentärer som jag ändå så har sett. Jag har sett betydligt mer smartlösa än den här. Jag upplevde den inte riktigt exploitativ heller. Men inte utan sina problem. Men en habil på den bättre sidan av true crime dokumentärerna ändå. Patrik.
Innan jag såg på den här hade jag kollat på ett gäng dokumentärer på Netflix. Så här Cecil Hotel, lite om några seriemördare, Don't Fuck With Cats, såna. Och de är ju extremt dramatiserade. Det är som vi hade förut med musiken, det är en person säger tre ord och så hoppar över till en annan intervju som säger samma sak. Och så har vi en intervju till och så studsar det runt så här och så har de någon... Det känns nästan som att intervjudeltagarna har fått ett manus att prata efter. Och i det här så har man ju till och med ett telefonsamtal. I den här filmen, i den här dokumentären har man med ett telefonsamtal som är direkt med hon i fängelse. Och där går det inte att skripta. De kan inte göra det på låtsas liksom. För annars kan jag tänka mig att det är en producent in och säger, men kan du inte vara lite mer ledsen? Eller är det inte så att du kan prata lite hastigare? Eller blitten blatten vad man nu kan tänkas på för att ge mera underhållningsvärde. Det är inte den mest bra dokumentären jag har sett, för det är en del grejer som är så icke-relevanta att de helt enkelt inte hör hemma i den här. Utan då kan man istället göra en egen dokumentär om fenomenet Slenderman och ta med de delarna i den dokumentären. Så att den är 70% bra och 30% kan man lika gärna klippa av. Så att 20 minuter kan man nog ta bort från den. För det är ändå 2 timmar som man ska orka sig igenom. Skulle vi då ha gjort ett Murder Train om det hade varit en sån film? Men det ska vi inte göra. Men då säger jag, om du som lyssnare känner att du har något att lägga till i den här debatten eller har tips på någon annan dokumentär, då kan du göra så här för att kontakta oss.
Skräckfilmscirkeln tar dig på en resa genom skräckens mörkaste hörn. Besök vår hemsida skräckfilmscirkeln.com för mer information om hur du kan kontakta och stödja oss. Tryck på följknappen och aktivera aviseringar i din podcast-app så får du veta direkt när nya avsnitt publiceras. Glöm inte att lämna betyg när du ändå är inne i appen. Dela podcasten med dina vänner och sprid skräcken vidare. Om du vill diskutera filmerna i avsnittet kan du gå med i vår officiella Facebookgrupp Skräckfilmscirkeln Eftersnack. Skräckfilmscirkeln är en produktion av FPN Productions. Tack för att just du lyssnar.
Och Fredrik, vad bjuder vi på i nästa avsnitt?
Nu, vi har ju utnämnt 2024 till det svenska skräckfilmsåret. Och vad ska man börja med då för svensk skräckfilm? Jo, den kultigaste av kultigaste svenska skräckfilmer som någonsin har gjorts. Och det är ju då Besökarna från 1988 där.
Woho!
Den ser jag fram emot.
Mm-hmm. Jag ser också fram emot det, för det känns som att nu är vi tillbaka i trygga vatten. Nu är det en fiktiv film. Nu kan vi bara brä på hur jävla mycket som helst. Det är inte det här svaga isen när vi står på en true crime dokumentär. Det är så svårt att säga utan att liksom göra allt för mycket dumt. Nu kan vi bara få ramta på över vad som är bra och dåligt.
Men innan vi avslutar det här avsnittet så ska vi säga tack till Claudia som var med och gav sina expertiskunskaper.
Mina små nördtankar. Tack att jag fick vara med.
Ja, men tusen tack. Det är alltid en fröjd att ha med det här. Att kunna veva ner allt för våra gubbiga gissningar.
Då så, men vi har inte mycket mer kvar att säga än att jag heter Patrik.
Jag heter Fredrik och med oss idag hade vi...
Claudia.
Ni har lyssnat på Skräckfilmscirkeln. Adjö på er.
Hej Jörgen.
Hej då. Have you heard of a guy who is 10 feet tall? He scares people away and seems got no face at all. Super long arms with tentacle ends. But the tragedy is he just wants to make friends. Ba-dum-dum-dum. Slenderman. Sympathy for Slenderman. He hangs out in the dark cause he's got nothing to do. Wore his very best suit just to impress you. Have sympathy for poor Slenderman. Ba-dum-dum-dum. Slenderman. Sympathy for Slenderman. His raspy voice is just a common cold. He's got so many arms but nobody to hold. Have sympathy for poor Slenderman. FPN Productions.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.